Wow. Amen. Solen gick upp över dagen, dagen då död blev till liv. Jesus är inte i graven, natten är evigt förbi. Graven är tom, Jesus lever nu i ära och i makt. Evigt döden övervunnen är. Så sjöng de, så dansade de. Och det var det som hände den här dagen för cirka 2000 år sedan. Detta är dagen då död blev till liv. Dagen då döden dog. Uppståndelsen innebär att Jesus har besegrat vår yttersta fiende, döden. En gång för alla. Och i det finns det så otroligt mycket hopp. Det är en ny dag. Det är någonting nytt som har börjat i och med Jesu uppståndelse. Allt är förändrat. Alla förutsättningar, alla dina förutsättningar har förändrats på grund av en man, Jesus Kristus, som dog och som uppstod. Och när man läser i evangelierna, när jag kollar igenom alla evangelisternas liksom beskrivning av Jesu uppståndelse. Vi har ju fyra evangelier i Bibeln. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och läser man alla så får man lite mer sådär. De belyser lite olika saker, lägger lite extra fokus på vissa punkter och kommer med olika infallsvinklar så man får en större bild av vad det var som hände den där dagen. Och något som alla är väldigt noga med att poängtera och peka ut, det är att det är en ny dag. Det är någonting nytt som börjar. De är noga med att säga att det här skedde tidigt på morgonen. I Matteus så står det att det var i morgongryningen, eller gryningen på morgonen. Markus går ett steg längre och säger att det var tidigt på morgonen, i soluppgången. Lukas skriver det var mycket tidigt. Och går man till Johannes så skriver han medan det fortfarande var mörkt. Så de är väldigt, väldigt noga här med att säga att det här är någonting nytt som är på gång. Det här är en ny dag och det börjar tidigt på morgonen med att de här kvinnorna går ut till graven. Kvinnor som har suttit och sörjt. Jag tyckte man fick se det så bra i den här teatern. De går ut till graven. För att det är någonting som är på gång att hända. De återvänder till det som var dött. Jag ska bara låna ett notställ. De återvänder till det som hade dött. Kanske med sorg, kanske dit för att sörja. Kanske dit för att längta. Kanske för att minnas. Kanske för att hoppas. Och det här var kvinnor som hade fått sina liv förvandlade. För så var det med alla som följde Jesus. Det hände någonting när Jesus sa kom, följ mig. Och folk gjorde det. Och jag tyckte ni visade så otroligt bra här i teatern. När ni sjöng ett trasigt folk. Men du var den som såg mig. Han såg mig. Den som ingen ser. Och så där kan vi nog alla känna från tid till tid. Liksom, vem är jag i den här världen? Vad har jag att bidra med? Vad är mitt liv värt? Vem ser mig och min insats? Eller vi kan vara trasiga på andra sätt. Och det var alla de människor som följde Jesus. Det står om en av Mariorna här och hon hade varit bunden av 7 andar. Du kan ju tänka dig den kampen, liksom, en andlig kamp ständigt av 7 onda andar som försöker förstöra ditt liv. Zacchaeus, en annan kille som började tro på Jesus, han var en ekonomisk brottsling med dåligt självförtroende. Jakob och Johannes, de hade oerhört hetsigt temperament. Marta var superstressad. Kvinnan vid brunnen hade mycket komplicerade relationer med killar. De var alla delar av ett trasigt folk. Delar av en mänsklighet som har fallit. Människor i utkanten, missförstådda, sårade, utnyttjade, alkoholiserade, rädda, gömda bakom masker, förtryckta, ledsna, besvikna och hånade. Så som vi alla kan känna oss då och då. De var vanliga människor som försökte överleva i en hård och många gånger kärlekslös värld. De var människor som du och jag. Och så kommer Jesus in i deras liv. Och Jesus säger inte, okej, fixa till allt nu, skärp dig, gör allting bra i ditt liv. Sen kan du komma och följa mig. Utan det han säger är, följ mig. Och det börjar människor göra. Och i den efterföljelsen, då börjar en förvandling. Då börjar saker förändras i deras liv. Och nu har några av dem återvänt till graven. Det enda som fanns kvar av den man som så i grunden hade förvandlat deras liv. Och det var tidigt på morgonen. Det var medan det fortfarande var mörkt. Och det finns en poäng i det här, tror jag. Att kvinnorna söker sig så nära Jesus de bara kan i det här läget. De vet ju inte vad han är. Han är död, så han är väl i graven. Det är väl det närmsta de kan komma på något sätt. Och i mörkret så söker de sig dit. Och de gör någonting oerhört bra i det. För när livet är mörkt så är det bästa vi kan göra att söka oss så nära Jesus vi bara kan. Och de var säkert ytterst frestade att tänka, ja, det här är slutet. Det här var för bra för att vara sant. Eller, ja, det var väl det jag visste. Det här skulle ta slut. Jag skulle bli sviken även av honom som jag har blivit av alla andra människor, liksom. Kanske var de frestade att tänka de tankarna. Kanske hade de tänkt de tankarna. Kanske tänkte de tankarna på väg till graven. Men någonting gör ändå att de återvänder dit. De går i alla fall till graven tidigt på morgonen. Och det är min uppmaning till oss också. Om det är mörkt och du känner att det känns tomt och Gud känns långt borta, sök dig så nära Jesus du kan. Gör vad du kan för att komma nära. Gå åt det håll som du tror är bäst. Knäpp dina händer och be en bön. Säg Jesus, det är mörkt nu. Det känns tomt nu. Var är du? Jag behöver dig. Och när de kommer fram så ser de att stenen är bortrullad. Det vill säga, någonting har hänt här sen i fredags. Vi såg hur stenen rullades för. En stor, tung stenbumling som täcker för en öppning i ett berg. Det var så graven såg ut. Och nu är den borta. Vem har gjort det? Det är inget man gör i en handvändning. Jag tror att pulsen ökade hos de här kvinnorna när de såg det. Ni vet den här känslan när någonting är på gång att hända. Som man ser att det finns tecken på att någonting är annorlunda här. Och så börjar hjärtat slå lite snabbare. Hoppet börjar växa. Det är liksom någonting i dem, tror jag, som börjar ropa. Men vänta nu. Det här är ändå ett gott tecken. Var är stenen? Hoppet börjar återvända. Och det där är min erfarenhet av bön. När jag har haft som tyngst perioder i mitt liv. Så är det så lätt att man söker på massa andra ställen. Men när man liksom kommer tillbaka till Jesus, det är du liksom. Stillar sig i bön eller bara ropar ut i desperation till Jesus. Då är det någonting som händer. Det är som att det börjar rinna till ett hopp. En känsla av att vänta nu. Det är inte kört. Det är inte kört. Gud har inte övergett mig. Allt är inte över. Och de går fram och de tittar in och de ser att graven är tom. Jesus är inte längre där. Och så rusar de tillbaka och berättar det som ni också gjorde så bra i teatern. För grabbarna, som så vanligt är grabbarna liksom lite sega med det här och bara sitter och är tjuriga. Liksom. Och de bara, han har uppstått. Graven är tom, Jesus lever. Och läser man Johannes berättelse så springer de tillbaka och han är väldigt noga liksom med Johannes och berättar att han sprang snabbare än Petrus. Det är liksom det han vill få fram i den här berättelsen. Att han sprang så himla snabbt. Och de springer. Och de kommer fram, och det är Johannes som kommer först fram då. Det är han ju noga med att understryka. Och så tittar de in i graven de också, och de ser graven är tom. Och sen står det så här. Från Johannes 21, är det väl, vers 10, eller 20. Lärjungarna, och då syftar det på grabbarna i det här fallet, gick sedan hem till sig. Men Maria stod kvar och grät utanför graven. Och medan hon grät så lutade hon sig in. Står det.
här finns en poäng. Det är så lätt att vi gör som grabbarna. Vi bara konstaterar ett fakta. Liksom. Okej, graven var tom och så går vi hem igen. Och så händer ingenting mer. Men Maria gör på ett annat sätt. Hon stannar kvar. Trots sorgen, trots gråten. Hon står där och gråter och lider. Och när hon gör det så lutar hon sig in. Och jag tror det finns en poäng med det. När jag predikade för 2 veckor sedan så predikade jag över Jesus som hörnstenen. Och att tro handlar om att lita på, att luta sig mot, att luta hela sin vikt mot någonting. Det du lutar hela din vikt emot, det är det du tror på. Och det är som att Maria mitt i gråten, hon bara lutar sig in i graven. För att det finns ett sånt hopp om att Jesus, han är ju den som har räddat mig så många gånger. Som har visat mig vad livet handlar om. Det kan inte vara slut. Så mitt i gråten så lutar hon hela sin vikt mot honom. Och så står det vers 12. Då fick hon se. Det är först då någonting händer. Då fick hon se 2 vitklädda änglar sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudändan, en vid fotändan. Tänk dig det. Helt plötsligt så möter hon det gudomliga. Det sitter änglar där. Hon får se någonting mer än bara en tom grav. Hon får se in i Guds rike. Hon får se in i den gudomliga världen. Och hon börjar prata till änglarna. Eller änglarna börjar prata med henne. De frågar henne, varför gråter du kvinna? Och hon svarade, de har flyttat bort min herre. Och nu vet jag inte var de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och fick se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Men hon trodde att det var trädgårdsmästaren. Och därför svarade hon, om det är du som har burit bort honom så tala om för mig var du har lagt honom så jag kan hämta honom. Då sa Jesus till henne, Maria. Och genast vände hon sig mot honom och sa, Rabboni, det är hebreiska och betyder mästare. Jag tycker det här är så vackert. I sin sorg, i sin smärta så känner hon inte igen Jesus. Kanske såg han annorlunda ut också på grund av att han hade uppstått. Det var en ny Jesus på ett sätt. Hon känner inte igen, hon tänker det är trädgårdsmästaren. Och hon liksom är kvar i det här jordiska sättet att tänka, eller man ska säga. Men när han uttalar hennes namn, när Jesus säger Maria, då är det som att allt rinner bort från hennes ögon och så ser hon, det där är min mästare. Det där är Jesus Kristus. Han lever. Och i ett nu så förvandlas allting. Om du längtar efter ett möte med den uppståndne Jesus, dröj kvar och luta dig in. Det är min uppmaning idag. Om du längtar efter något som har dött i ditt liv skulle få uppstå, dröj kvar och luta dig in. Längtar du efter nytt hopp, ny kraft, en ny dag, dröj kvar och luta dig in. Mötet med Jesus förvandlar. Du kanske känner dig som en del av ett trasigt folk, men sök Jesus. Han gör dig hel. Idag är en ny dag. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Ljuset har lyst upp natten. Döden har dött. Livet lever. Och det är i mötet med Jesus som allt förvandlas. Det finns återgivet i evangelien, och nu går jag in för landning. Det blir inte mycket mer jag ska säga nu. Ni kan komma upp, musiken också. I evangelisternas skildringar av uppståndelsen så berättar de om olika möten som sker efter uppståndelsen. Hur Jesus möter olika människor på nytt som den uppståndne Kristus. Och det han säger till människor i de här samtalen går att sammanfatta i 5 punkter. Dels säger han, var inte rädda. Och det är Jesu ord till oss idag. Var inte rädd, för Jesus har uppstått. Dels säger han, tro. Eller varför har ni så lite tro? Tro på mig, lita på mig. Det är sant, jag är här, jag står här inför er. Jag har uppstått. Det är min uppmaning till oss idag också. Att våga tro. Dels säger Jesus gå. Han säger gå till en plats där ni ska vänta, säger han till lärjungarna, så kommer jag komma till er. Det handlar om att förbereda sig, tror jag, på att vara på den plats där vi kan möta med Jesus. Att skapa plats i vårt liv för att få möta med Jesus, för det förvandlar allt. Och så säger han frid. Frid vare med er. Och det är någonting som Gud vill tala ut över oss, tror jag, idag. Sin frid. Det är något som uppståndelsen ger med. Frid. Så längtar du efter frid i ditt liv? Är du sönderstressad? Dröj kvar och luta dig in mot Jesus, så kommer han med sin frid. Och så säger han också att jag är den som det står om i skrifterna. Den som ni har läst om. Det är inte säkert alla här har läst de gamla skrifterna, men det han syftar på är gamla testamentet. Profeterna, poeterna och Mose skrifter. Och precis som Björn läste i inledningsordet, så profeterade Jesaja från Jesaja 53 om att han skulle lida och dö, men det var för vår skull han led. Det var för vår skull han dog. Genom hans sår så blir vi läkta. Han led och dog för att vi skulle få läkedom och liv. Genom hans sår blir vi helade. Förlåtelse och försoning är möjligt genom Jesus Kristus. Vi kan få frid med Gud för att Jesus Kristus är den enda som var värdig, som är värdig och som därför blev offret, som offrades på korset, som tog bort all världens synd för att uppstå med nytt liv. Och ni ska få lyssna på en sång nu som heter Is He Worthy, som handlar om att Jesus är den enda som är värdig.